Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Art of Seduction av Robert Greene är en fackbok från 2001 som analyserar förförelse som en form av makt, påverkan och psykologiskt spel. Och boken är inte en romantisk handbok i vanlig mening, utan en strategisk studie av hur människor blir fascinerade, hur intresse byggs upp och hur känslor kan styras genom timing, närvaro, mystik och social dynamik. Greene använder historiska exempel för att visa hur olika personer har använt charm, distansuppmärksamhet och iscensättning för att vinna inflytande över andra. Verket hör tydligt hemma i samma kategori som hans andra böcker om makt och mänskligt beteende. Men här ligger fokus mer på attraktion och emotionell påverkan än på öppet dominansspel. Det gör boken både praktisk och kontroversiell eftersom den erbjuder verktyg för att förstå både förföriska metoder och hur man känner igen manipulativa beteenden hos andra. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, förförelse som en psykologisk form av makt, inte bara romantik. En av bokens viktigaste poänger är att förförelse inte behandlas som något ytligt eller enbart sexuellt, utan som en metod för att påverka människors känslor och beslut. Greene beskriver förförelse som en indirekt maktform där man inte pressar någon öppet utan istället väcker begär, nyfikenhet och förväntan. Det gör boken bredare än en vanlig relationsbok eftersom samma principer enligt Greene kan användas i sociala sammanhang, i ledarskap och i politisk kommunikation. Det centrala är att människan ofta reagerar starkare på känslomässig laddning än på logiska argument. Därför blir förförelse ett sätt att styra uppmärksamhet och tolkningsramar. Boken är tydlig med att detta kan användas konstruktivt eller manipulativt och just den dubbelheten gör analysen ovanligt skarp. I svensk vardag kan man känna igen mekaniken i allt från arbetsplatser till offentlig debatt, där den som skapar rätt stämning ofta får större genomslag än den som bara talar högst. För det andra, då 9 förförararketyperna visar att inflytande kan ta olika former. Greene delar in förförare i 9 arketyper, till exempel sirenen, rakan och den ideala älskaren. Poängen är inte att människor måste passa perfekt i en mall, utan att olika personligheter lockar på olika sätt. En del arbetar med dramatik och stark närvaro, andra med värme, andra med intellektuell eller emotionell idealisering. Den här modellen är användbar eftersom den gör förförelse konkret. Istället för att tala abstrakt om karisma visar Greene hur olika uttryck väcker olika slags respons. Det handlar alltså om att förstå sin egen stil och den typ av intryck man faktiskt skapar. För en svensk läsare kan detta påminna om hur socialt beteende ofta värderas olika i olika miljöer. Från den lågmälda tryggheten i vardagskulturen till den mer iscensatta framtoningen i media och politik. Arketyperna hjälper läsaren att se att charm inte är en enda egenskap utan ett spektrum av strategier som bygger på olika mänskliga behov. För det tredje, de 4 faserna i förförelse visar processen från första intresse till kontroll. Boken är uppbyggd kring en stegvis förförelseprocess där Greene beskriver hur intresse först väcks, sedan fördjupas, sedan bindningen stärks och till sist hålls vid liv. Den här fasindelningen är viktig eftersom den betonar att förförelse inte sker i ett enda ögonblick. Den är beroende av tålamod, timing och förmågan att läsa av den andra personen. Ett återkommande tema är att för mycket tillgänglighet kan minska attraktionen, medan viss osäkerhet och spänning kan öka den. Greene lyfter också fram hur man bygger förväntningar genom avstånd, små antydningar och kontrollerad närvaro. Det är en mekanism som syns i många sociala sammanhang, inte minst i hur människor blir intresserade av personer som inte avslöjar allt direkt. Boken påminner därmed om att fascination ofta skapas gradvis, ungefär som i skickligt berättande eller i hur kultur och underhållning bygger upp publikens engagemang. Förförelse blir i denna modell en process av styrd uppmärksamhet, inte en impulsiv handling. För det fjärde, de 18 offertyperna och antiförförelse visar varför samma taktik inte fungerar på alla. Greene kopplar sina förförelsestrategier till olika typer av mottagare. Alltså människor med olika behov, svagheter och känsliga punkter. Den här delen av boken är viktig eftersom den visar att framgångsrik påverkan kräver anpassning. Det som fascinerar en person kan lämna en annan helt oberörd. Därför räcker det inte med karisma i allmän mening, utan man måste förstå vilken psykologisk öppning den andra personen har. Samtidigt varnar Greene för antiförförelse, alltså beteenden som direkt stöter bort andra. Dit hör bland annat behov av bekräftelse, överspelad ärlighet, tyngande allvar och för stort fokus på det egna jaget. Det är en användbar motpol till själva förförelsekonsten eftersom boken inte bara lär ut vad som lockar utan också vad som förstör attraktionen. För en läsare innebär det att man kan använda boken både offensivt och defensivt som en väg till bättre social förståelse. I praktiken blir detta särskilt intressant i sammanhang där relationer byggs snabbt, till exempel i nätverkande medier eller offentlig kommunikation. Slutligen, historiska exempel gör teorin konkret men väcker också etiska frågor. Green använder historiska gestalter och välkända kulturpersonligheter för att visa hur förförelse har fungerat i olika epoker. Det gör boken mer levande än en renodlad teoribok eftersom principerna får ett historiskt sammanhang. Samtidigt är det just denna metod som gör verket omdiskuterat. När förförelse beskrivs som ett verktyg för kontroll och emotionell påverkan uppstår tydliga etiska frågor. Vissa läsare ser boken som en nyttig analys av mänskligt beteende, andra som en manual för manipulation. Det intressanta är att Green inte helt förnekar den här spänningen utan placerar förförelse i ett gränsland mellan fascination, makt och risk. För läsaren innebär det att boken fungerar bäst som en kritisk studie, inte som ett färdigt regelverk. Den hjälper oss att förstå hur lätt människor påverkas av uppmärksamhet, distans och dramaturgi, men den kräver också omdöme. I det avseendet skiljer sig boken från mer vanliga självhjälpsböcker eftersom den inte bara vill stärka läsarens sociala förmåga utan också avslöja baksidan av charm och påverkan. Sammanfattningsvis, The Art of Seduction passar bäst för läsare som är intresserade av psykologi, makt, social påverkan och mänskliga drivkrafter. Den är särskilt relevant för den som vill förstå hur attraktion byggs upp, varför vissa personer fångar uppmärksamheten direkt och hur känslomässig påverkan fungerar i relationer, ledarskap, försäljning och offentlig kommunikation. Bokens praktiska värde ligger inte bara i att den beskriver förföriska metoder utan också i att den hjälper läsaren att känna igen manipulation, antiförförelse och sociala spel. Det gör den användbar både som verktyg och som varningssignal. Jämfört med liknande böcker sticker den ut genom sin kombination av historiska exempel, tydliga arketyper och en konsekvent analys av förförelse som maktform. Den är mindre terapeutisk än relationslitteratur och mer strategisk än vanlig beteendepsykologi. Just därför har den fått ett särskilt rykte. Den är inte bara en bok om hur man blir mer attraktiv, utan också en bok om hur människor påverkas när fascination används medvetet. Om du vill stödja Robert Greene, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!